En ny bibelöversättning eller en ny bibelrevision, det är ju en utmaning till en förnyad bibelläsning. Jag vet inte om ni brukar lyssna på det här radioprogrammet Språket som går på P1. Där får det är experter som svarar på lyssnarnas frågor om det svenska språket. Och för några veckor sedan så var det en dam som hade skrivit in till programmet och frågat var begreppet att hålla låda kommer ifrån. Hon sa att jag kan tänka mig att när man ska tala så kanske man står på en låda så där som i speakers corner eller så för att komma upp. Men då skulle vi ju säga att det handlar om att stå på en låda och inte att hålla låda. Men experten i programmet förklarade att uttrycket har ett helt annat ursprung. Det har sina rötter i frikyrkliga kretsar så långt tillbaka som på 1700-talet. Och då alltså frikyrkan fanns ju inte i Sverige då, utan det är ju i Tyskland och speciellt hos herrnhuterna. De hade en låda, sa han, som de fyllde med lappar med små citat eller utdrag ur bibeltexten. Och så skickar man runt den där lådan i församlingen. Och så när man fick lådan så fick man ta upp en sån där lapp och så skulle man läsa vad som stod på lappen. Och så skulle man ge någon utläggning eller kommentar till det man hade läst. Det var istället för predikant. Det kanske ni skulle pröva här i församlingen, vet jag. Och sen när man hade gjort det där, ja, då skickade man lådan vidare och så fick någon annan ta en lapp. Och så blev det så att den som höll i lådan, det var honom eller henne man skulle lyssna på. Det var han som håller låda när han pratade så. Och vi känner ju igen det där också från svensk frikyrklig tradition. Vi hade ju förr i tiden någonting som hette mannaskålar i många familjer. Man hade en skål med små lappar i och så skrev man en bibellapp. Och så hade man någon tradition av att man hade gäster, så innan de gick så skulle man ta en lapp och så skulle man läsa den här bibelversen och så. Jag har egentligen ingenting emot det här alls. Jag tycker att det är väl bättre att man läser så än att man inte läser alls. Men det finns ett problem med det där. När bibeln blir massa lösa lappar. Det blir verser som singlar runt var och en för sig själv utan anknytning till vare sig det som kommer före eller det som följer efter. De representerar ett sätt att läsa på Bibeln som främst ser till de enskilda orden och fromma formuleringar. Han gör allting nytt, allt förmår jag i honom och sånt där. Och fokus blir lite grann på att, vad säger Bibeln till mig? Mer än att jag ställer frågan, vad säger Bibeln i sig? Man skulle kunna säga att det där sättet att läsa Bibeln är som att läsa Bibeln med ett mikroskop. Man fokuserar på detaljerna. Man förstorar upp det lilla, det som är litet. Och man ser egentligen ingenting annat än det man har placerat på det där lilla objektglaset som man skjuter in i mikroskopet. Men vi skulle ju aldrig tänka oss att läsa andra böcker på det sättet. Tänk om ni skulle ta den här populära boken av Stig Larsson. Och så börjar ni läsa kapitel 7. Och så läser man lite där och sen läser vi lite i kapitel 11. Och sen går vi tillbaka och så läser vi ett stycke i kapitel 3. Och sen sa vi att kapitel 11 var ganska bra, jag vill läsa det igen. Och sen tittar vi i slutet för att se hur det går. Sen, han är svår att förstå, den där Stig Larsson. Men det är lite så vi har lätt att läsa Bibeln. Men ett annat sätt att läsa Bibeln på skulle kunna vara, för att ta en annan bild, att istället för ett mikroskop använda ett teleskop, en stjärnkikare, som vi riktar liksom ut mot världsrymden, ut mot det stora, för att se efter de olika stjärnorna som finns och var de hör hemma på Vintergatan och bortom Vintergatan. Istället för att titta på detaljerna så tittar vi på helheten. Vi sveper över helheten utan att fästa oss för mycket och för länge vid varje enskild detalj. De De två synsätten står, som jag ser det, inte i konflikt med varandra. De kompletterar varandra. Men dilemmat är att mycket av den förkunnelse som vi hör och mycket av de kristna böcker som vi läser, de använder sig av mikroskopläsning. Och när vi nu har en ny version av gamla och nya testamentet, så inbjuder det till, ja till och med utmanade oss till, att ta oss an helheten, översikten. Att ta fram teleskopet för att se berättelserna, sambanden, helheten. Jag har bara några minuter på mig. Men jag tänkte så här i slutet av den här dagen att jag skulle ge 5 konkreta förslag eller tips på vad du skulle kunna leta efter när du läser Bibeln med teleskop. Jag tänker att det vore bra att ha liksom en liten söklista. Så när man läser Bibeln som litteratur och låter liksom ögat svepa efter kapitel för kapitel, vad är det jag ska titta efter för att fånga upp innebörden av vad den här texten säger? Det här har hjälpt mig att finna de stora dragen. Det första på min söklista är att man ska titta efter personer. Efter biografiska uppgifter om enskilda individer. Texten beskriver en livsresa. Och vi får följa en person under kortare eller längre tid i livet. Och med mitt teleskop följer jag personen genom livet snarare än att stanna vid varje enskild händelse och varje vägskäl. Jag frågar mig saker som: vad betyder den här händelsen i helheten? Vad formar den här personen? Vilka val gör han eller hon i livet som får betydelse för det som kommer därefter? Och exempel på personer är ju förstås Abraham, Isak, Jakob, Josef, som vi hittar i första Mosebok allihopa. Mose, Rut, David, Esra, Nehemja, Ester, Jona, Jobb. Listan kan göras lång. Tänk bara på Mose. Kapitel 1. 40 år som prins i Egypten. Kapitel 2. 40 år som herde i Midians öken. Kapitel 3 i andra Mosebok till slutet av 5:e Mosebok. 40 år som ledare för Guds folk. Och så tänker man, vänta, var han 80 år när Gud kallade honom? Bara det är ju en intressant observation. De flesta av oss kanske har den största utmaningen i livet fortfarande framför oss. För det andra, inte bara biografiska uppgifter, utan för det andra det jag tittar efter är skeenden. Och med det så menar jag beskrivningar av händelseförlopp som inte nödvändigtvis knyts till en enskild person. Texten handlar om mer om utvecklingen som sker med hela folket eller i hela regionen. Och här kan det istället bli viktigt att lägga märke till vilka händelser som påverkar utvecklingen över tid. Och notera de personer som kommer in och som försvinner ut. Vad var deras bidrag innan de inte längre fanns med i berättelsen? Exempel är förstås domarboken, som ger oss lister på domare som kom den ena efter den andra. Debora och Barak och Gideon och Simson. Och krönikeböckerna och kungaböckerna med raddan av kungar och en drottning. Och om var och en av dem så säger bibeltexten, ja, de gjorde vad gott var i Herrens ögon. Eller de gjorde vad ont var i Herrens ögon, för att hjälpa oss att till och med förstå vilken inverkan de hade. Det tredje som jag tittar efter är geografiska uppgifter. När bibeltexten talar om olika platser. Ni har säkert hört talas om att inom filmen finns en genre som heter road movies. Och en road movie, det är en film som berättar en resa. Och att den där yttre resan på något sätt speglar huvudpersonernas inre resa. En av de mest kända kanske är Thelma och Louise. Men på samma sätt är det med de bibliska texterna, att om vi följer de geografiska förflyttningarna och frågar vad de här händelserna på varje plats har för betydelse och hur de påverkar de inblandade personerna, så kan vi få hjälp av den här strukturen att följa hela flödet. Naturligtvis är ju uttåget ur Egypten Gamla testamentets mest monumentala road movie. När vi går ifrån befrielsen ifrån Egypterna genom Sina i 40 år av vandring till man kommer upp till Moabs hedar. Men också Josua bok, allt ifrån vandringen från Moab över Jordan in i landet med det centrala och det södra och det norra fälttåget. Eller Davids flykt undan Sauls vrede är ju ett annat exempel. Och de här lägena är alltid bra att ha en liten biblisk atlas vid sidan om så man kan följa på en karta vad som händer. Det fjärde som jag tittar efter är alla kronologiska uppgifter, alla tidsuppgifter. Allt ifrån sån här nästa dag och gräset var grönt brukar jag ringa in också, för det talar om vad det är för årstider. Sånt kan vara till hjälp. Men på många ställen så finns det ju datum och år. Och de här kronologiska uppgifterna, de hjälper mig som läsare att få se processerna över tid. Och det hjälper mig att se den ordning i vilken de historiska händelserna sker. Och ordningen klargör förlopp och vi kan lättare se orsak och verkan. Exempel är ju förstås Bibelns mest väldaterade bok, profeten Haggai. Ni vet att den börjar ju i den första versen i konung Darajaves andra regeringsår. I sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai. Och sen har den sammanlagt 5 stycken datum i 2 kapitel som beskriver vad som händer under 2 månaders tid. En annan bok där man behöver titta på kronologin är ju Esra bok. Den är ju kronologiskt en kaos av hopp i tiden fram och tillbaka. Och om man liksom inte hänger med så blir det rörigt. Och när man börjar reda i det så upptäcker man, men vänta, mellan kapitel 6 och kapitel 7 är det ju ett glapp på 58 år. Och däremellan hör Esters bok hemma. Eller Daniels boken. Som ju är 6 historiska händer och sen 5 profetiska budskap. Men de hände ju till stora delar under de där perioden där de 6 händelserna var. Så att man får plocka om kronologin. Och för det femte så tittar vi på utvecklingen av teman eller ämnen om ni så vill. De 4 första, de är ju tydligast och lättast i de historiska böckerna. Men i många av de profetiska böckerna och i vishetslitteraturen så är det ju ofta själva temat man behöver komma åt. Det här själva ämnet som författaren vill ta upp. Utmaningen blir att identifiera vad är det författaren talar om. Och sen vad säger han om det här ämnet? Ibland sker det i en rak följd, som i Jobs bok när han talar om lidandet. Vi får en introduktion på 2 kapitel och sen är det en diskussion med de här vännerna som försöker reda ut Jobs dilemma ända fram till den 37:e kapitlet där Gud själv träder in på scenen och försöker tala Jobb till rätta och få reda på alltihopa. I andra böcker så är temana mera presenterad i en röra av saker som i ordspråksboken. Där vi liksom får säga, ja men nu vill jag titta på vad ordspråksboken säger om det här. Och så får vi försöka leta upp allt den säger och föra samman det till ett ämne. Och Saltaren kanske man skulle kunna säga ligger någonstans mitt emellan. Där det både sker i ordning och lite fram och tillbaks. Men nyckeln till att läsa Bibeln med teleskop är att inte bara titta över den magnifika natthimlen som Bibeln utgör. Den är vacker med alla sina stjärnor som gnistrar och glimmar. Men först när vi har något specifikt att leta efter, när vi försöker observera specifika saker, så börjar bilden klarna. Och vi kan se mönstren, hur stjärnorna förhåller sig till varann, till Vintergatans helhet. Det blir som Levi Petrus skriver i sin psalm. Gör som Abraham gjorde, blicka mot himlen upp. Medan du stjärnorna räknar växer din tro, ditt hopp. En person i litteraturhistorien som var en mästare på att observera var Sir Arthur Conan Doyles skapelse detektiven Sherlock Holmes. Det berättas om den dagen då Sherlock Holmes tillsammans med sin ständige följeslagare Dr. Watson skulle ut och kampa. De slog läger på kvällen och la sig och sova, och mitt i natten så väckte Holmes Watson. Så ligger de där i sina sovsäckar och tittar upp mot natthimlen. Och så frågar Sherlock Holmes Watson: "Vad ser du?" Och Watson inser att Sherlock sätter honom på prov. Sherlock vill testa hans observationsförmåga. Och med en viss osäkerhet över vad detektiven vill höra så svarar Watson lite trevande: "Ja, astronomiskt, säger han, så ser jag att jungfruns stjärnbild flyttar sig in i lejonets krets. Och meteorologiskt så ser jag att det är en klar natt utan moln och man kan vänta sig en kall men vacker morgon." Och så tvekar han lite och så säger han: "Teologiskt så inser jag hur små vi människor är och hur stor Gud är som har skapat den här magnifika stjärnhimlen och det universum som vi blickar upp emot." Sherlock Holmes har bara tyst. Till slut kan Watson inte hålla sig längre utan han frågar: "Men Sherlock, vad ser du?" Och då svarar Sherlock Holmes: "Watson, jag ser att någon har stulit våra tält." Så får även den mikroskopiska nära observationen sitt sammanhang när vi läser Bibeln med teleskop. Och de teleskopiska observationerna får sitt innehåll när vi sammanför dem med det som vi ser i mikroskopet. Som sagt, de står inte i konflikt med varandra. En ny bibelutgåva är en ny utmaning. En utmaning att inte bara analysera och diskutera, utan att läsa och studera. Och med det skulle jag vilja säga att nu har jag hållit låda tillräckligt länge. Så nu vill jag lämna över lådan till den som ska ta över. Tack ska ni ha.